Ja, välkomna tillbaka till oss här på Placera TV och denna härliga fredag. Här i Sverige har förvaltarna fullt upp med skolavslutningarna och midsommarförberedelser. Så jag tänkte att vi skulle blicka utåt lite grann och fokusera på USA och amerikanska aktier. Och då har jag med mig ingen mindre än Joakim By, USA-förvaltare på Handelsbanken.
Ja, tack så mycket.
Kul att ha dig här. Du och jag brukar ju träffas efter du har varit ute och rest i USA. Och så brukar vi ju lyssna lite grann på dina intryck. Och nu är det så att du är nyss hemkommen från USA.
Det stämmer. Ja, vi var i
vad
USA.
Var ni den här gången?
Förra veckan var vi och träffade ett 30-tal bolag i USA.
Nej, inte fler.
Och, nej. Och vi var först i Washington, sen var vi i norra Virginia och sen i Chicago.
Okej. Okay. Spännande.
Så, ja, väldigt spännande. Så för att försöka säkerställa att våra bolag gör det de säger.
Gör de det då? Känns det som, vad är intrycken? Går det fortsatt bra för amerikanska bolag?
Jo, men det är absolut. Det är två stycken stora, lite större intryck från resan. Och det första är att arbetsmarknaden är väldigt stark. Mm. Så vi har en konsument som fortsatt mår väldigt bra. Lönerna stiger. Fortsätter att stiga, så konsumtionen kommer fortsätta vara relativt stark.
Okej, okay, det är det som är bedömningen.
Ja, det är bedömningen. Ja. Och service och tjänster och konsumtion är ungefär 80% av BNP. Ja. Så det är väldigt, väldigt viktigt.
Viktigt.
På andra sidan då, på den negativa vågskålen, så känns det då som osäkerheten kring handelskrig och tariffer. Att det blir tydligare.
Så det pratar vi mycket om här i Sverige, och den här handelskonflikten. Mm. Vi ältar den om och om igen hela tiden.
Mm.
Hur går diskussionen i USA bland amerikanska konsumenter och företag när man pratar om det här?
Så de små företagen, rent generellt då, så skapar det här en viss osäkerhet. Som jag tror att man kommer vänta lite med investeringar.
Okej. Okay.
Och att så länge man inte vet exakt hur spelplanen ser ut och hur en supply chain ser ut, så kommer man vänta lite. Vilket kommer skapa ett litet press neråt på investeringar.
Okay. Och kan det påverka makrobilden då kortsiktigt?
Det kan påverka definitivt och påverka investeringsdelen då av makrobiten. Men generellt sett, ett intryck från de små och mindre företagen är ju att man börjar få en viss fatig kring...
Okay.
Politiken och kring Trump överhuvudtaget. Utan det var mycket mer fokus den här gången på att nu ska vi göra liksom det vi kan kontrollera, det ska vi fokusera på, och mindre fokus på Trump.
Annars har vi ju sett, det har ju varit väldigt mycket räntefokus igen, och det har väl blossat upp ännu mer senaste tiden, när det ändå finns då den här kortsiktiga oron, eller oron som du nämner.
Mm.
Jag tänkte, vi kan börja med att titta på den här. Det här är ju, man förväntas ju nu att man ska sänka räntan helt enkelt. Den sannolikheten är snart uppe på 100%.
Ja, precis. Man ser här då att marknaden nu förväntar sig 3-4 räntesänkningar från Fed. Så man kan ju säga då att det här gick väldigt, väldigt fort. Och det här förbryllar företagen ganska mycket. För det största problemet som företagen fortfarande ser är att hitta arbetskraft.
Ja.
Så vi har en situation med brist på arbetskraft. Men samtidigt då så skenar då...
och konjunkturen är bra.
Konjunkturen är bra.
Du sa ju själv, konsumenten mår förhållandevis bra. Mm. Företagen mår bra. Då känns det ju lite konstigt att man ska förvänta sig räntesänkningar.
Precis. Och jag tror att företagen också är osäkra på om det verkligen kommer ske sådana här snabba räntesänkningar.
Att man tror på räntesänkningar blir samtidigt en indikation på... Att man bör oroa sig för konjunkturen.
Absolut. Absolut. Så kommer det räntesänkningar, så vet jag inte om hur marknaden kommer tolka det.
Om det blir så positivt som man brukar vara historiskt när det kommer räntesänkningar.
Men det här är också... Man kan ju kanske anta då att Trump har försökt påverka Fed under ganska lång period. Och det kan ju vara det som också
att det
sitter i den här grafen.
Om vi tar en titt på börsen då, den har ju som bekant utvecklats, den amerikanska börsen har utvecklats klart bättre än den europeiska. Vi kan titta på den här, det är, ska jag säga, den vita kurvan, det är då S&P 500 relativt Europa, eller hur?
Precis, och då ser man att amerikansk börs har gått betydligt och starkare än europeisk.
Och det här är
europeisk.
Sedan 2007 ser ut som. 2006,
ja, precis, och det här är då faktiskt de senaste 12 åren har det sett ut så här.
Men det mest intressanta blir ju nästan om du tittar på den. Du kan inte titta på den vita utan att titta på den gula.
Nej, för den gula förklarar ju varför USA har gått starkare än i Europa. För den här visar då amerikansk försäljningstillväxt relativ europeisk försäljningstillväxt. Så det man kan dra för slutsats av den här grafen då, att försäljningstillväxt och vinsttillväxt är väldigt viktigt för börsutvecklingen.
Och varför är den så mycket bättre i USA? Varför är den så bra? Det var ju det du var inne på tidigare, att företagen mår bra och konsumenter.
Ja, företagen mår bra. Men jag tror att en sak som man absolut inte får glömma när man tittar på tillväxt, det är ju demografi.
Ja.
Och jag tror att demografin i USA kontra Europa är den viktigaste skillnaden över den här perioden. Vi har en arbetskraft då som har ökat i USA. Mm. Så det är fler folk som arbetar medan vi har haft en minskad arbetskraft då i Europa och främst kanske i Japan. Så demografi är det viktigaste skälet till den bättre försäljningen, men det är också innovation, att USA får fram väldigt många nya spännande innovationsbolag och entreprenörsbolag då.
Nu kanske du är lite part i målet eftersom du har förvaltat amerikanska aktier. Men allt annat lika så borde USA fortsätta att gå bättre än Europa. Om de här kurvorna vad gäller relativ tillväxt fortsätter.
Demografin fortsätter ju att se bättre ut. Så över tid så tror jag att försäljning eller tillväxten kommer att vara bättre i USA.
Och då blir det intressant att titta nu. Kanske blir lite svårt att se. Vi ska ta upp den här helbilden sen. Om man tittar på värderingen så är då det här orangea är vad EU, median P och gröna är USA. Och de är identiska.
Ja, och det här är då när man likaviktar
precis
de här indexen så att de får samma vikt i varje sektor. Men den här frågan då är ju den frågan som jag får absolut oftast. Nej, men Europa är ju mycket billigare än USA.
Ja.
Och det tror jag är ett väldigt stort missförstånd. För då jämför man ju ett index. I USA exakt så väger teknologi väldigt mycket index. Och i Europa väger bank väldigt mycket index. Om man tittar då på den här grafen lite närmare sen så ser man att bank och finans är en sektor med lite lägre värdering. Och teknologi är en med lite högre. Men om man jämför länderna sektor för sektor så är det faktiskt samma värdering.
Och dessutom samma värdering. Bättre tillväxt.
Definitivt. Så man får ju lite bättre tillväxt till ungefär samma multipel.
Ja, men det är intressant. Då gäller att jämföra äpplen med äpplen. Med
absolut, och inte äpplen med päron.
Nej, som man kanske brukar. Du, jag vet ju av erfarenhet att du och dina kollegor tittar väldigt mycket på strukturell tillväxt. Det är ett ord som har blivit modernt bland många förvaltare. Men jag vet att ni har tittat på det väldigt länge. Och varje gång du kommer hem från USA eller dina kollegor från andra ställen i världen så letar ni efter de här temana som ni ser som starka vad gäller strukturell tillväxt. Så jag tänkte vi tar en titt på de teman som stack ut under den här resan då. Vi ska gå igenom det här lite mer i detalj sen. Digitalisering, hållbarhet, hälsovård, livsstil, säkerhet, vatten och åldrande befolkning. Vi ska gå in lite djupare på just vatten och livsstil. Men jag tänkte att vi går igenom där så får du berätta vad det är som gör temana så starka. Plus ge exempel på aktier som ni äger inom detta tema. Så vi börjar med digitalisering.
Ja, men digitalisering är ju liksom ett superviktigt tema. Det är tydligt att fler och fler företag och fler sektorer måste börja använda sig av teknologi för att bli snabbare, för att bli smartare och för att bli mer effektiva. Och det här är nog kanske det starkaste temat då, men det genomsyrar egentligen nu.
Och då måste det finnas en uppsjö av bord. Det måste vara jättesvårt att välja vad ska vi äga.
Ja, här finns det. Vi har ganska många innehav här, men det som jag valde ut den här gången då är ett litet bolag som heter Boingo.
Gått sådär på börsen?
Ja, det har gått sådär. Ja. Så vi tror att det finns ganska bra uppsida. Då. Men det som de gör det är att de bygger och opererar wifi-nät och trådlösa nätverk inomhus. Så det är wifi-nätverk då på flygplatser och på fotbollsarenor.
Som brukar
och
vara sådär i USA? Om man historiskt
har de varit sådär, men de håller på att förbättras ordentligt. Okay. Men det som händer nu när 5G... När de börjar bygga små 5G-nät är att de stora telekomoperatörerna hyr in sig på deras nät. Och de börjar tjäna väldigt mycket pengar på de här
näten. Och bra tillväxt också, de växer knappt.
Ja, ungefär 20% växer de och de har en superstark pipeline också. Så de kommer fortsätta att växa.
Varför har marknaden varit så kall sista året för aktien? Varför liksom har inte, det låter 20% tillväxt, marknaden växer. Vad kan det vara?
Jag tror att man har varit orolig bland annat då för att 5G-nätverken ska ta över ta över deras roll då i, ja. Men jag tror att det kommer bli tvärtom, att 5G-nätverken kommer göra Boingo mer relevanta, ja. eftersom de äger och opererar de här nätverken redan idag.
Så vi tittar på nästa då, åldrande befolkning, och det låter ju som en stark demografisk överallt i hela västvärlden.
Ja, jag lärde mig nu då att det är 11 000 amerikaner som fyller 65 varje dag. Så befolkningen över 65 då växer ungefär 5 gånger snabbare än det amerikanska snittet. Så det är det är baby boomers som nu...
Och det kommer pågå ett tag?
Det här kommer pågå de kommande 10-15 åren, så det är en väldigt lång och stark trend.
Så att då tänker jag spontant i USA på äldrevård, liksom sjukvård, vad finns det mer? Men ni har valt en annan typ av bolag, eller ett av de bolagen.
Ja, det som...
Och det är deras hemsida vi ser här.
Vi har ju flera innehav på det här temat, men det största just nu är ett bolag som heter Service Corp, som är baserat i Houston, och det är Amerikas största begravningsbyrå.
Så det låter som det skulle passa in då i temat.
Ja, absolut. Så de har ungefär 17% marknadsandel i USA och har en väldigt stark position. De är fortfarande större då än deras 10 närmaste konkurrenter.
Är det mycket konsolidering i en sån bransch också då? De har 17%, men det finns det väl.
Precis, så marknaden är jättefragmenterad, och det finns många små så kallade mom and pops som de kan konsolidera marknaden över tid och har faktiskt gjort det också. Så de tjänar 2-3% tillväxt då på att ha marknadsandelar varje år.
Och åldrande befolkning, där kommer jag lätt in på en annan tema, och det är hälsovård och teknologi. Teladoc vet jag att vi har pratat mycket om även i Sverige. De är ju hyggligt kända här. Vi har liknande service även här. De är ju större.
Precis. Och det här att hälsovård och teknologi flätas mer och mer samman, det kanske är den största förändringen från tidigare som jag upplevde nu då. Men om vi pratade om den åldrande befolkningen, men den åldrande befolkningen gör också då att sjukvårdskostnaderna accelererar väldigt kraftigt. Jag tror att det är de 5% äldsta som står för ungefär 50% av sjukvårdskostnaderna. Så då måste man ta ganska drastiska åtgärder för att stoppa den här kostnadsutvecklingen. Och då är faktiskt teknologi kanske det bästa sättet att göra det här.
Det är ett sätt att minska flödet av patienter som kommer till sjukhusen också.
Precis. Så Teladoc då, de är ju den absolut största på virtuell hälsa och telemedicin i USA. Så man kan kanske jämföra det med Kry då, här hemma. Men de här är också, de är en klar marknadsledare, 10 gånger större än den närmaste konkurrenten. Och de hade ungefär 9 miljoner sådana här bokningar och möten förra året. Så de hindrar ju väldigt mycket trafik då. För influensa behöver man inte gå till akuten, utan då kan man lösa det via Teladoc. Och det här tror jag, det här är bara i sin linda, det här kommer fortsätta väldigt starkt framöver.
Sen har vi då ett annat tema, och säkerhet. Och det här är ju jätteintressant, för det här pratas ju om också, som många nämner här, som ett starkt tema. Hur starkt är USA?
Det blir starkare och starkare. Ja. På tidigare konferenser och så har det pratats väldigt mycket om cyber security, men det börjar nu pratas mer och mer om fysisk säkerhet också. Vi har haft en situation till exempel med mer skolskjutningar under förra året än vad det var.
Ja, människor upplever sig att de är mindre trygga, fast de kanske egentligen inte är det. Men uppfattningen är ju väldigt stark.
Ja. Ja. Så det här bolaget, man kan säga att ungefär 8% av hushållen har alarm idag i USA. Och varav 4 då har lite smartare alarm. Okay. Smartare alarm som man kan styra via appen. Och det här bolaget...
Alarm.com,
ja precis. Det här är deras testhus. Vi var faktiskt där då förra veckan i Northern Virginia. Och tittade på hur det här fungerar i verkligheten. Men de här gör egentligen bara plattformen och mjukvaran till de smarta alarmen. Så till exempel Securitas här i Sverige använder deras...
De har ett samarbete, vet jag.
Plattform, ja.
Och det går att få tag på alarm.com i Sverige som svensk.
Ja, men man ser inte deras varumärke, men man kommer se då larmföretagets varumärke. Ja. Men de har ungefär 65% av alla smarta alarm i USA är byggd på deras infrastruktur.
Och du har fortfarande 8% som har
alarm, varav 4-5% som styrs via app och mobil med med direktlarm till och kameror och så vidare. Men det, den marknaden växer ju jättestarkt.
Men är det framförallt privatkunder eller även företagskunder som man har, småföretag?
Idag är det framförallt privatkunder. Men det går, ja. De har precis rullat ut nu i mars för små och mindre företag också. Så okay. De ser en jättetillväxt inom det. Inom det segmentet.
Och sen har vi då det här med hållbarhet. Det här är ju en jättestark trend i Europa och framförallt Sverige kanske. Vi pratar om det. Det går inte en dag utan att vi pratar om hållbarhet. Inte minst bland fondförvaltare och så vidare. Vad kan du säga? Hur är trenden i USA? Hur medvetna eller intresserade är de av hållbarhetsfrågor?
Det man upplevt under tidigare år är att de har varit måttligt liksom intresserade av hållbarhet. Men på den här resan Så var det verkligen en stor skillnad. Det är tydligt att det här har kommit nu till USA och att konsumenterna driver på. Ja. Att det ska vara mer hållbart och det ska vara mindre plast och det ska vara och så vidare och så vidare. Mm. Så en tydlig förändring. Och här var det flera företag som även ville ha hjälp med hur man ska ta tag i det här hållbarhetsproblemet över tid. Men en stor förändring mot tidigare tror jag. Jag tror att det här kommer komma väldigt starkt även i USA. Ja.
Och då har du lagt in bolaget Trex här. Vad gör de?
Ja, Trex. De gör då såna här utomhusdäck eller trädäck ser det ut som. Men de är faktiskt gjorda då i kompositmaterial. Okay. Så de är otroligt hållbara. De håller under en lång livstid. Men det som är unikt med de här är att de gör de här kompositdäcken. Då med, de använder 95% då återvunnen plast. Mm. Så de gör det på återvunnet material, då, eller recyclad plast och trä kan man säga. Och det gör delvis då att de är helt hållbara och miljövänliga. Men de är också då, marginalerna är oerhört starka för att de får köpa den här plasten och träfliset väldigt billigt just nu.
Hög lönsamhet i det här bolaget.
Ja, som både hållbart och hög lönsamhet och hög tillväxt. För de här komposit, det är bara 16% penetration idag. Men de tar lite marknadsandel varje år så tillväxten är också väldigt, väldigt bra.
Du, jag sa att vi skulle fördjupa oss lite extra i två teman. Och vi börjar med livsstil. Och det här är ju inte något amerikanskt, det här är ju även... Jag ska ut och vandra om ett par veckor uppe i Jämtland. Och när jag har varit och köpt grejer på XXL eller Naturkompaniet, det är tjockt med folk. Liksom. Mm. Alla står med en sovsäck i handen i princip i kön. Och det är väl lite det vi pratar om. Och jag vet, vi kan börja med den här grejen. Det här är den amerikanska marknaden, va?
Precis. Det här är faktiskt den globala.
Den globala, okej. Okay. Worldwide står där, precis.
Precis, och den är... Man ser ju på den här grafen då att det är väldigt god tillväxt inom, man kallar det för sports och outdoor då, men friluftsmarknaden växer väldigt starkt. Och det gör den även i USA. Vi har sett att de senaste 5 åren så har det här temat då, eller livsstilstemat, växt ungefär 3-4 gånger BNP i USA. Så folk vill ju vill vara ute mer och ha en mer hälsosam livsstil även i USA.
Och det finns ju väldigt många bolag. Jag vet att det finns kluster i Portland och så vidare. Är det en bransch som... Finns det för många bolag? Kommer vi se en konsolidering bland de här
friluftsutrustningsbolagen? Jag tror att det finns ganska många bolag. Det är hårt att konkurrera. Men de har ju också då den här strukturella medvinden som gör att många av dem växer ganska bra. Mm. Så jag tror också att det är många som vill konsolidera. Och att det är snarare så att det kommer kanske bli lite färre. Genom att de här tillgångarna som finns inom det här området är väldigt attraktiva.
Men då gäller det att ha de starka varumärkena. Ja. Och jag såg, du sa det innan att ett av de bästa mötena ni hade i USA, det var med det här bolaget, Clarus.
Precis. Det här var, vi kände inte till det här bolaget innan, men vi var ju just i Denver, i Colorado och Salt Lake City i Utah då, i mars. Mm. Och träffade bolag på det här friluftstemat. Och Clarus äger då två väldigt, väldigt starka brands, Black Diamond och Peeps. Ja. Men Black Diamond är främst utrustning till skidåkning och klättring.
Och hur står sig de varumärkena, brandsen, jämfört med andra friluftsbolag? Vem är det man riktar in sig?
Ja, de här riktar in sig om North Face och Columbia, som jag också har träffat mycket, riktar in sig mer till massmarknaden, så är det här...
Ja, sådana som jag.
Liksom. Absolut. Ja, det vet jag inte om inte du är den där personen.
Inte än.
Utan det här är till superfanatiken. Okay. Den som liksom verkligen vill ha topp.
Okej. Men, så att de har väldigt starka varumärken. Och det är kunden är då, vad ska man säga, en professionell frilufts.
Ja, precis. Men sen blir ju mer och mer intresserad av de här märkena när de ser dem.
Precis. Jag går dit nästa gång.
Ja, precis.
När jag varit ute någon gång.
Och sen det är ganska intressant också för den här vdn, vi tror väldigt mycket på ledningen av det här bolaget. Han har bland annat varit med och byggt upp Dr. Martens som ett känt varumärke och även North Face då, som också är ett känt friluftsmärke. Sen efter det så byggde han faktiskt upp Fjällräven i USA. Han var vd för Fjällräven i USA. Och Fjällräven är också ett sånt superbrand då kan man säga.
Ja, i USA. Konken, eller?
Ja, precis. Ja,
den var ju inte så populär när jag var liten.
Nej, men det har kommit tillbaka starkt. Ja. Även i USA då. Och nu då har han tagit tag i det här.
Och de har varit noterade, vad är det, ett par år eller sånt där va?
Ja.
Så jag tror det kom in 2017. Har gått bra.
Det har gått bra.
Hur ser det ut finansiellt då? Vad är det som har drivit kursen? Förutom det starka underliggande temat. Tillväxt, ja, hur ser den ut?
Tillväxten är ju, har ju varit betydligt högre än, så att säga, än temat. Så de har växt mer än 10%. Samtidigt så har de en väldigt bra balansräkning. Jag tror att de har nettokassa nu till och med.
Okay, så de kan vara aktiva.
Så de kan fortsätta att växa väldigt bra. Och de köpte faktiskt då det här Climbon. Det är ett klättermärke som de köpte rätt nyligen. Som de också tror kommer bli då ett superbrand. Så de kan använda sina goda kassaflöden.
Men då låter det ändå som att de är ganska försiktiga i vad de förvärvar. Utan det måste vara superbrand.
Ja, det måste vara till de där topp 5-10% som de riktar in sig mot. Men väldigt spännande bolag.
Vi ska avsluta med ett annat tema och det gäller det här med vattenbrist, också ett område som pratas allt mer om. Och en stark orsak till den här trenden, det är framförallt bristen på investeringar. Jag tänkte, liksom, nu får ni hänga med för det här är ganska anmärkningsvärda grafer tycker jag. Det här är värdet på investeringsprojekt inom olika områden och då är det vatten, är den längst ner va?
Precis, här ser vi investeringarna i vatten då, sen
1990.
Ja. Och samtidigt har vi då en situation när ungefär 30% av befolkningen lever med vattenbrist idag. Och FN säger ju att 2030 så ska alla människor i världen ha tillgång till säkert vatten. Så det är ju ett gigantiskt problem och vi tror ju att man måste mångdubbla de här investeringarna bara för att till 2030 bara för att inte problemet ska vara värre för efterfrågan.
Och du hade med den här också som blir ännu mer anmärkningsvärt som är federal spending, så här, offentligt investerande i vatten.
Ja precis, och det här är ju USA då. Då ser man att man byggde infrastrukturen för 50 år sedan och sen peakade investeringarna 1978 men nu då så investerar man, har man investerat väldigt lågt. Jag tror jag läste att om man fortsätter att investera i den här takten så skulle det ta 900 år att återbygga infrastrukturen igen. Men
vad tror man om trenden? Ser man tecken på att investeringarna kommer öka? Det kommer fortsätta se ut så här?
Det finns definitivt tecken på att det börjar hända saker. Vi vet att i Kalifornien, Texas och Florida är tre stater där man där man börjar ta tag i de här problemen ordentligt. Och i Kalifornien har vi också haft stora liksom torkproblem och bränder och så vidare. Så i Kalifornien satsar de ganska hårt nu på både återvinning av vatten och avsaltning. Och de kommer behöva göra det även i Texas.
Och ett bolag som ni äger i den här sektorn, det är Aqua Venture Holdings. Berätta om vad de inriktar sig på.
Så Aqua Ventures är ett litet spännande bolag från Tampa. Men 60% av vinsten kommer från avsaltning av vatten. Okay. Så det är ju en av de lösningar som vi tror på det här jättestora problemet. Så ungefär 60% av vinsten kommer från avsaltning av vatten. De gör det främst på Karibiska öarna, men där faktiskt vattenbristen då är som störst nästan. Ja. Men de håller också även på med nu ett lite större projekt i Texas och så vidare. Så vi tror att den här avsaltningsdelen kommer kunna växa 10-15%.
Men då är de en operatör?
Precis, de är en operatör. Då. Ja. De opererar anläggningar som avsaltar vatten, så säljer de det vattnet sen till distributören.
Okej. Okay. Det är det som är deras del i näringslivet. De gör inte utrustning. Utan
nej, utan de köper in den viktiga utrustningen då, och så opererar de det här.
Det låter som det är investeringstungt. Är det där? De när man bygger sina anläggningar.
Precis, det här är investeringstungt. Så första året så är det stora investeringar. Men sen då är det fina med modellen är att kontrakten är 20-30 år långa.
Jaha, okay.
Så det blir väldigt stabila intäkter och väldigt lönsamt över
bra
tid.
Bra visibilitet över intjäningen framöver och så vidare. Då.
Verkligen.
Hur stora är de?
De hade sales nu på 300 miljoner ungefär och market cap under 1 miljard. Så det här är ett väldigt, väldigt litet men spännande bolag.
Och vad annars kan du säga om aktien då? Den har inte varit spikrak sedan noteringen. Det har gått helt okej. Okay, ja. Men det har inte varit någon sån här raket.
Nej, jag tror att det är nog som du säger att det är lite investeringstungt i början innan man börjar se kassaflödena och avkastningen. Okay. Sen har de gjort en hel del förvärv, men jag tror att det här ska man nog se mer på lång sikt. Okay. Att det kommer lönas över tid att äga den här aktien.
Nu har vi inte pratat om Beyond Meat. Får du många frågor om det? Som USA-förvaltare?
Faktiskt.
Du får det?
Det är länge sedan jag haft frågor på IPOs, men just Beyond Meat har blivit...
Ja, det var den topp 10 introduktioner någonsin om man ser till kursutvecklingen direkt efter...
Jag tror nästan topp 5.
Men det är ingenting faktiskt. Ni äger?
Ja, vi äger den inte i fonderna idag. Efter noteringen som du nämner så gick den upp väldigt mycket. Så jag tror nu handlas den på 80 gånger årets väntade försäljning. Så det är lite magstarkt för oss.
Det är lite magstarkt för er. Men annars borde det vara en strukturell trend.
Absolut. Ja. Och det har ju ihop med det här livsstilstemat. Precis. Att folk vill äta mer. Det gynnar ju också vattentemat. Det är...
När åker du iväg nästa gång? Vet du den? Har du någonting planerat?
Vi åker iväg nästa gång i september, men vi har inte bestämt platsen nu.
Men ni åker då?
Ja, vi åker då och vi kommer leta efter något av de här temana vi har pratat om.
Jag skriver upp det, september. Då tar vi en ny sittning tycker jag. Och går igenom vad ni kom på då.
Gärna.
Kul att se dig igen, Joakim.
Tack snälla.
Och trevlig sommar.
Detsamma.
Ja, och tack för att ni tittade.